Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens ETC:s ledarpodd där jag, Annie och Henrik pratar med inbjudna gäster om vad som är rätt och riktigt, kul och tråkigt, men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Idag är det en sån original trio avsnitt. Med mig idag har jag Annie.
Hello.
Och Henrik.
Hallå.
Hej. Igår så fyllde Kristdemokraterna 60 år. Vad gjorde ni för att fira?
Jag visste inte att det skedde.
Dålig kristen och kristligt beteende.
Jag måste erkänna att jag också missade det. Tråkigt svar.
Ja, här sitter jag med två okristliga. Det är uppenbart synd.
Alltså, jag är inte ens konfirmerad.
Vad borde man göra om man ska fira Kristdemokraternas?
Alltså, Ebba Busch och tårta med Alf Svensson. Och det är väl så.
Väldigt KD.
Ja, men det är väl liksom inte. Men alltså, om det hade varit KDS, som det ändå var. Det var ju KDS som liksom var där. Då borde man ha delat ut flygblad om typ kristet levande. Och sen så borde man ha samlat in pengar. För det var ju de väldigt duktiga på. De samlade in liksom tidigt väldigt mycket pengar för att överleva som liv.
Det känns som att kristna har väldigt mycket pengar också. Alltså de har också absolut. Den här kollektkulturen.
Ja men exakt, de är åtminstone villiga att ge bort väldigt mycket av sina pengar. Och jag firade inte jättestarkt måste jag säga. Men jag uppmärksammade det ändå. Jag tänkte på det och jag tänkte tillbaka på liksom när KDS tyckte att det var viktigt att alla kyrkor skulle gömma flyktingar och sånt där. Väldigt trevligt.
På tal om att ge bort pengar så blev jag, vad säger man?
Rånad.
Nej, jag blev inte rånad, men jag blev approcherad av en medlemsvärvare från, jag tror det var Röda Korset. Och jag ger pengar till olika organisationer, så jag försöker liksom dodga dem, för jag får sån ångest och vill bara ge dem mer pengar. Och det är inte hållbart till slut. Men då så hade han så ett läskigt grepp, så han var så, det ser så ung ut. Jag bara, ursäkta.
Va?
Och det var liksom hans opening line.
Men gud.
Och sen när jag var så här, alltså jag ger pengar till massa olika och nu måste jag gå. Då säger han, jag kan följa med dig. Grovt. Men jag kanske borde ge pengar för att liksom hylla den kristna kulturen.
Jag är bara, alltså de märker ju omedelbart vilka som liksom, de har en ingång på och inte. Och de är ju duktiga, det är ju deras jobb. Liksom.
Ja, men också så, man ser en 30-någonting kvinna och så bara... Hon ser ung ut.
Ja, alltså,
för enkelt.
Så jävla bra. Det är liksom fisk, lina, alltså, ja. Hugger på betet. Nej, ja. men jag, bara, alltså, jag säger ju ofta alltså, nej, jag går förbi typ. Med sånt, samma som typ så, telefonförsäljare. Alltså, vissa måste ju fortsätta prata lite med telefonförsäljare. Alltså att de är så, att de känner att de måste förklara sig.
Typ, jag vill vara lite trevlig, sån är jag.
Ja, jag lägger bara på, omedelbart.
Ja, för annars är man ju körd.
Alltså, typ så, ja.
Och jag önskar jag var lite mindre konflikträdd när det kommer till sånt. Alltså.
Jag bara tycker inte det är jobbigt om någon av dem skulle bli sur.
Jag har ju tyvärr en gen, så jag är alltid rädd för att någon ska bli sur på mig.
Det är många som tycker det är jobbigt. Du har valt lite fel.
Ja, I heard it.
Eller bara leva med det.
Ja.
För den här veckans avsnitt så har jag bett er att läsa. Eftersom ni inte gör det tillräckligt ändå. Så här, det är inte som att det är en del av det största vi gör varje dag. Men jag ber er läsa och prata med oss andra om det ni har läst och det ni har tyckt och känt och funderat över och kanske till och med drömt om. Får jag börja med mig?
Ja, det går jättebra.
Ja. Jag gjorde ju något så alltså det här gjorde jag valde inte den här artikeln för att jag tyckte att den var liksom super särskilt bra. Det är inte det. Det är för att jag vill prata om den med er. Så att jag tog ju nämligen min egen artikel från den kom ut igår men som jag jobbat med ett tag.
Vi pratar om den fantastiska stilistiken.
Exakt. Vi pratar om så hur man gör en nej. Rubriken på den här artikeln som ligger på nätet och som kommer i papperstidningen idag är, när vi, och det är just det jag ska säga, det är torsdag när vi spelar in så att ni vet det. Rubriken är Dagens ETC erfar låst läge för ny LO-ledning. Många L. Och den här handlar inte om ett nytt Rosornas krig. Rosornas krig är verkligen en av de finaste sådana mediebeskrivningarna som har levt kvar. Jag älskar namnet Rosornas krig. Det har ju varit, Rosornas krig har ju varit liksom Men egentligen så är det ju alla fighter inom socialdemokratin som har varit på allvar från typ 60 fram till under 90-talet. Och som verkligen i princip alltid var att LO var lacka på partiet. Det var i princip alltid liksom den delen av det som var Rosornas krig. Men det här är alltså inte ett Rosornas krig, men det finns konflikt och friktion nu då. I maj så har LO kongress. Och för första gången sedan 2012 ska man byta ut hela ledningen. LOs ledning är 4 personer. Det är en förbundsordförande, det är en avtalssekreterare och det är 2 stycken viceordföranden. Det var faktiskt att man utökade ledningen till att vara 4 personer när Kolle skulle bli vald. För att även då kunde man inte liksom enas om vem man ville ha. Så lösningen var att peta in en till. Försöka så få lite mer representation. Och direkt när man pratar om det här så kan man ju känna att det är lite tråkigt. Alltså att LO är den här, en av de här giganterna som finns i samhällsdebatten som man vet har jättestor påverkan. Men allting känns bara så segt. Och allting som är så viktigt i den här grejen låter också så tråkigt. Att börja babbla om liksom ledningspositioner, kongresshandlingar, liksom diskussioner i valberedningar. Det är inte det sexigaste. Det är inte det. Men varför vi ville skriva den här, det var ju för att det har en större påverkan än vad man kan tro och det finns konflikter under ytan som liksom ingen förutom de största LO-nördarna, och det finns sådana, har koll på. Så här var liksom, ja, men ingressen då, för att Susanna Gideonsson ska avgå, LO-ordförande. Om en del tycker att hon har varit den sämsta någonsin. En del tycker att hon gjorde ett helt okej jobb med att förvalta det som LO var under typ pandemin och nya LAS.
Vet man varför hon ska avgå? Har hon sagt det?
Hon säger personliga skäl i en lång intervju i DN. Men de jag har pratat med bland annat under den här processen säger att det inte var helt eget bevåg. Och det är så, det är väldigt het, en väldigt het grej. Storförbunden, till exempel IF Metall, hade ju nog gärna sett att hon satt kvar. Men hon har inte gått igenom rutan. Det hon har gjort är väl att hon har liksom helt okej hållit ihop LO under de här tiderna. Typ.
Sen slutade väl även deras chefsekonom ganska abrupt.
Verkligen.
Under lite oklara former.
Men så här då, när Susanna Gideonsson avgår så kräver vissa ett skift åt vänster. Man vill ha en radikal ledare som kan elda på opinion, som kan stå i Aktuellt och skälla på näringslivsbossarna. Liksom. Andra vill hellre ha fortsätta på samma spår som tidigare. En person som är lugn, som mer siktar på det interna arbetet i LO, att försöka hålla ihop LO-styrelsen och förbunden som vill helt olika saker. Och framförallt sitta stilla i båten så att Socialdemokraterna kan få skina mest. Alltså kan få ha frontlinjerollen i socialdemokratin. Och som då, ja, men kan ena eller åtminstone hålla ihop ett söndertugget arbetarkollektiv. Och det som vi har fått nu då när vi har pratat med, jag har pratat med väldigt mycket olika människor, flera dussintal människor i olika förbund. Och alla säger i princip samma sak. Just nu är läget helt låst. Hur bra har ni koll på liksom LO-förbundens konflikter och sådär?
Alltså lite koll. Jag har mer koll på Johan då, till exempel i den här fighten.
Ja. Johan Lindholm, byggnadsordförande.
Ja, precis. Förlåt. Men också att det känns som en så lite klassisk LO/S-konflikt med, ska man vara lite lugn och sansad och inte skapa rabalder, eller ska man vara lite mer reformistig av sig liksom?
Verkligen. Har du stenkoll på LO, Henrik?
Stenkoll. Nej, men vi, lyssnarna kanske inte har koll. Så du, vill du skriva om, Max?
Nej, men det är så, i LO-styrelsen som är alla, det är alltså förbundsledningen, det är liksom förbundsordföringarna i de olika förbunden, det är, som har varit 14 men som nu blir 13 eftersom målarna upphör att finnas som eget förbund. Målarna går ju in i Byggnads. Och så där sitter alla förbundsordföringar. Och det finns lite olika viljor. Till exempel så finns det ju 2 stora förbund, de 2 största förbunden, som ibland är i luven på varandra, men framförallt bara vill ha mer för sig själva. Det är Kommunal som är det enskilt största, som alltid har sett som lite mer radikalt. De här kvinnodominerade förbunden, Kommunal och Handels, är alltid mer radikala. Och sen är det IF Metall, det manligt dominerande, mycket mer högerförbundet. Det som är, de är vana LO-ledare, de har haft väldigt många sossepolitiker som kommer från dem, Stefan Löfven såklart och andra, som kommer direkt från IF Metall. Sen finns det liksom några mindre förbund som står lite utanför konflikterna, typ Transport. De hakar på det IF Metall gör, typ. Sen har vi 6F-förbunden som är de som då faktiskt har en vision om ett annat samhälle fortfarande. De finansierar Katalys till exempel. Det är ju de fackförbund i samverkan. De är lite mindre och gick egentligen bara ihop i den här konstellationen för att ha liksom en enda chans mot de andra, typ. Och Handels står lite vid sidan av också. Men man ska säga liksom att det är några förbund som är extremt stela i att vilja förändras. Det är några som vill mer men som är för små. Och det är de kvinnodominerade förbunden som typ så har inskrivit att de vill ha en socialistisk värld. Det är typ så skiljelinjerna ser ut i LO-styrelsen. Väldigt, väldigt brett bara. Handelsanställdas förbund skriver alltså in att de ska vara ett kämpande socialistiskt förbund i sina stadgar så sent som 2020. Så gjorde de det liksom. Och där de antog ett nytt principprogram som säger att kapitalismen skapar klassklyftor. Och det är alltså ett förbund som, alltså bara i Stockholm har de, alltså de är ju väldigt ungt förbund. De har ju, de har 100 000 medlemmar som är kvinnor. De har 2/3 av medlemmarna som är under 40 år. Alltså de har väldigt ung medlemskår. De har jättemånga som är under 30. Bara i Stockholm har Handels fler fackliga medlemmar än vad i princip alla politiska ungdomsförbund har tillsammans. Bara i Stockholm.
Mm.
För att det är liksom unga som jobbar i butik och som florister och på lager och så. Tänk om de var en potent politisk kraft. Det här är ett litet sidospår, men tänk om de var det. Om de var en femtedel så engagerade liksom i att man kunde använda dem som en politisk kraft. Alltså, de hade liksom ett enskilt lager där det finns en stor klubb, typ ett enskilt lager i Jordbro, hade så kunnat ta över hela SSU.
Det hade varit något.
Det finns ju någon slags avpolitisering, inte bara inom fackföreningsrörelsen utan i samhället i stort. Alltså man,
verkligen.
Liksom olika organisationer, folkrörelser som ska liksom professionaliseras, tror de kommer få mer genomslag, och så blir det precis tvärtom.
Mm. Jag minns när jag var ung så visste folk bara att det var bättre ÖB i, eller OB, förlåt. ÖB, jag är besatt av
Mikael Bidén.
Jag ska irriterad när OB. Förlåt.
Låt oss prata försvaret.
Det är för långt tid att svara.
Nej,
man visste bara, verkligen, de visste bara att de hade bättre lön på helger, typ. Alltså i handelskontra till exempel, HRF eller Kommunal, gud för den delen. Det var väldigt mycket män som jobbade i typ butik. Medan många kvinnor som jag jobbade i hemtjänsten. Och man bara, här tjänar jag 20 kronor extra lördag kväll. Eller jag tror det bästa var typ så här 100 kronor extra i timmen på nyårsafton.
Ja, på jul och nyår.
Ja. Att de tjänade liksom dubbelt så mycket alla helger typ så.
Mm. Och 3 gånger så mycket på storhetstillägg. Men och det där är också, men det där, och det, mycket av det där handlar ju också om att det är en historisk rest när man har kvar det så pass liksom högt, eller om man ska säga att de kommer från att de har förhandlat kollektivavtal i 100 år.
Ja. Typ. Men då är man så här, vet de om att det är liksom tack vare fackföreningsrörelsen som ni har fått här? Kanske inte.
Nej, men en del gör då. Men för just för att där finns det då en del fackliga företrädare som uppenbarligen nu står och stampar. De vill ha mer radikal politik. Och alltså verkligen. Men sen då så här, LO, precis som många andra organisationer, har präglats av interna politiska konflikter, men även sociala konflikter. Det var under pandemin var det jättenära att man, som jag fått det beskrivet för mig, i princip lämnade, alltså att man skulle splittra LO.
Mm.
Det har varit uppe på tapeten i LO-ledningen. För att man har känt så här, nu kanske vi inte tjänar lika bra på varandra längre, på att hålla ihop i det här. Vi kanske får det bättre själva.
Mm.
Det är väl framförallt Kommunal som har känt så, som är halva LOs medlemmar.
Ja. Mm. Exakt. Men det känns ändå, tycker jag, som att LO har blivit lite mer vågade, kanske var att ta i, men ja, jag tänker Elsa Alma har ändå varit ganska liksom ute och pratat mycket om arbetstidsförkortning till exempel, och känns ändå som en ny fräsch röst. Så det kanske ändå rör sig lite åt det hållet.
Jag skulle säga att det där är outliers som är personberoende helt och hållet.
Nu tycker jag att vi väljer att det är så.
Nej, ja, exakt. Men ja, vad ska jag säga, Henrik?
Men jag och Annie håller ju på med en serie nu på ledarsidan om den här könsskillnaden mellan hur män och kvinnor röstar. Och är det inte det man ser också inom LO, att de kvinnodominerande förbunden är mycket mer radikala, mycket mer vänster, och manligt dominerade förbund, förutom 6F då kanske, alltså, är lite mer höger.
Ja, nej men, det stämmer. De här 6F-förbunden, varför de fortfarande är radikala är ju för att många av deras medlemmar också är jättefattiga.
Mm.
Alltså, så att där finns det fortfarande ett sånt tryck att de ser den vägen som typ det enda sättet att kunna få lite mer. Mm. Typ fastighets som har liksom lokalvårdare och som har de som jobbar på färjorna. Mm. Och så, som har liksom dirt cheap villkor.
Men ja, en fun fact kanske var till, men en fact angående det här könskapet och genuskapet är att SD är det parti som har störst liksom, könsskillnad, men S är näst störst liksom, i hur män och kvinnor röstar, så det är ändå något de behöver fundera på.
Ja, men exakt, det är jätteintressant. Och då är det då så här, i striden om vem som ska ta över som den här LO-basen och liksom i hela ledningen, så måste valberedningen lägga ett pussel. Och där, det är där det har låst sig då. Den som var ordförande för valberedningen tidigare, Malin Ackholt, hon är förbundsordförande för HRF, hotell- och restaurangfacket. Det är ett av LOs minsta förbund. Det är ett av de förbunden som det har gått sämst för. Och de har också fått kritik förut i LO-kretsar för att de är väldigt nära sin arbetsgivarpart, alltså Visita framförallt. Att de är liksom rätt nära dem. De är fortfarande ett kämpande förbund och de har många liksom, såklart jättebra fackliga kämpar. Men Malin har också, hon har varit aktiv i HRF i 19 år. Så att hon har liksom senioritet från förbundsledningshåll. Och hon var valberedningens sammankallade. Hon var ordförande för valberedningen. Sen så tycker då valberedningen inte att de fick in tillräckligt många bra nomineringar. Och då så blev plötsligt hon nominerad och avgick som valberedningens ordförande. Nu är då hon ett av två huvudsakliga namn i spelet.
Mm.
Så det är Malin Ackholt. Och sen det andra namnet som nämns mest när vi har ringt runt och när jag har pratat med folk, det är Johan Lindholm som idag leder Byggnads. Som också då är en väldigt tydlig LO-profil. Johan Lindholm var i ropet även när Susanna skulle väljas. Han var öppen med sin kandidatur då. Och Byggnads i sig står ju för mer stridbar politik. Alltså politik som S inte egentligen vill ha.
Mm.
Och som egentligen inte LO vill ha heller.
Mm.
Men det som han har för sig då, det är att han verkligen går igenom rutan. Han är liksom ingen som bara skulle, alltså han är ingen ja-sägare, han skulle inte bara ta skit liksom.
Nej, han är också han är bra på att prata, alltså han är rolig och kvick liksom.
Ja, och han kan slänga käft när det behövs och han kan samtidigt vara liksom allvarlig och liksom så lite så, alltså lite såklart tuff aura, det har man alltid från Byggnads, lite så Billy Badass feeling liksom, att han måste ja, men det som också ska ligga honom lite i fatet är både då att Byggnads är med i 6F, som är liksom, de driver i princip 6F också, och att han är också rätt gammal. Och det här är en grej som valberedningen pratar om, för att de vill gärna inte ha de här jättegenerösa pensionsavtalen som LO-toppar har. De tänker att så, han kommer bli dyr när han ska gå i pension.
Fattar.
Det är faktiskt liksom en grej med i kalkylen.
Men hur gammal är
han? Nej, men han har bara något år kvar till pensionen.
Aha, okej. Okay. Ja, spännande. Men är det inte också lite grann en så här skiljelinje mellan om man ska... Dels är det ju en könsfråga, de har haft väldigt få kvinnliga ordförande.
2 av 14.
Ja, det är ju jättedåligt. Men samtidigt så är det väl kanske också det här som att alla nu försöker nå de liksom arbetarmännen som sviker. Så det handlar nog mycket om det, på tal om könskap och sådär.
Ja, verkligen. En till sån utanförskapsgrej bara. Alltså LO-ledningen och LO-styrelsen har aldrig någonsin haft någon med utan europeisk bakgrund.
Så himla, alltså det är dåligt.
Det är ju helt otroligt.
Ja, det är fan skandal. Jag blir så...
Tjänstemannaförbunden har haft det. Alltså TCO och SACO har haft det.
Ja.
Men LO har aldrig någonsin haft det.
Mm.
Vad beror det på, tror du?
Vilka som blir toppar i de olika förbunden. Alltså det ser lika dåligt ut på förbundsnivå.
En sidospår kanske, men övriga, alltså typ Vision och även DIK, de har ju varit ganska offensiva på klimatfronten, alltså, och även lite mer kring kanske arbetstid tidigare. Men de har ju, båda de facken har ju infört klimatombud, så där ligger också LO-facken i lä, kan jag tycka.
Ja, verkligen. Och de menar ju, alltså LO-facken menar ju att de jobbar med det på en helt, alltså på en lägre nivå, typ så att fastighets gör det när man pratar om kemikalier på arbetsplatsen, bla bla, så. Men de gör ju inte det lika stora. Det är ju en grej som de har liksom lämnat, eller vad man ska säga.
Det är ju liksom, känns som att det är ganska mycket så generellt i liksom den rörelsen och i Socialdemokraterna också, tyvärr.
Gud ja. Men för det som är intressant är att en som är inne på samma spår om det här med liksom det fackliga genusgapet också, det är då Jonas Andersson som är intervjuad i den här. Han är en av de som redan nu är öppen med sin support för Johan Lindholm. Han tror att det är Johan som man behöver. Han har varit fackligt aktiv i Byggnads då, tidigare lett unga byggare som är Byggnads liksom, alltså de är ju typ proletärer, de är ju asradikala. Unga byggare är skithärliga.
Fint.
Jag gillar dem jättemycket och de lyckas också värva skitmycket unga byggare. Alltså de är verkligen vad de heter och de är liksom skitradikala. Men så här sa Jonas när jag intervjuade honom. Så här, han ser på det här valet som strategiskt och att nästa LO-bas kommer vara så jävla viktig överhuvudtaget för att slå tillbaka SD i liksom valet 2026. Alltså Jonas är redan där liksom i sitt huvud. Han säger så här, citat: om jag ska vara krass är Johan vår bästa möjlighet på länge att få tillbaks vit manlig arbetarklass i valet 2026. Våra kvinnliga medborgare är kloka nog och har redan fattat att det gynnar dem att vara vänster. Men unga män har vridit sig till SD. Och där tror jag att Johan kan vara en väldig kraft att få tillbaks dem. Se till att de blir medlemmar i facket och att de fattar att de också ska vara vänster. Det är vår bästa chans att vinna valet över högern.
Ja.
Slutcitat. Intressant.
Intressant.
Tankar, Henrik?
Ja.
Alltså det, jo, nej men, så det beror ju på vad man lägger in i det där också. Vad är det för strategi? Jag måste säga att jag inte vet vad är det som utmärker honom då rent politiskt som gör, eller är det bara att han
förutom att
är
han är
representant?
En man.
Nej, men exakt, han är en man. Är det det som
är,
ska locka tillbaka män?
Ja, men det är ju att han, det är en grej såklart att han har varit byggnadsarbetare själv och sådär. Ja. Liksom
sen vet man ju att så här, typ partier som har kvinnliga ordföranden, de lockar ofta fler kvinnor. Så det finns ju en sån effekt, men det är inte allt.
Nej, verkligen inte. Men sen är det att han uppfattas då som väldigt bra på att skälla på SD. Alltså, nu till exempel så har Johan Lindholm varit på offensiven om att säga liksom, att så, ja, men deras, oavsett vad SD säger så heter deras statsministerkandidat Ulf Kristersson. Alltså, liksom skällt på dem på det sättet.
För den konfliktlinjen tror jag att man verkligen behöver öppna upp, alltså prata liksom välfärd med SD. För jag tycker varje gång det blir en sån diskussion, då de står ju som fågelholkar. Och att, jag tyckte det var så talande också när det höll på, jag tror att det var sjukvården som höll på att segla upp verkligen som en debattfråga. Då kommer SD med några såna här galna utspel om att liksom i princip avskaffa rättsstaten sådär. De vill byta ämne helt enkelt. Så fort det bara handla om välfärden eller om liksom arbetsvillkor. Nej, det var A-kassan. När de försämrade A-kassan, då kom de ut med några såna här riktigt auktoritära förslag för att prata om någonting annat. Så att det vore ju fantastiskt
Och han kan då vara en person, tror jag, som kan liksom blottlägga deras såna lögner ganska effektivt. Sen när jag har läst och skrivit mycket om det här med varför kvinnor och män röstar så olika, så är det ju det är framförallt männen som har gått högre snarare än att kvinnorna har blivit mer vänster. Och då tror jag faktiskt, efter att jag liksom har snackat med folk och läst och så, att det är jätteviktigt att prata med männen för att de ska förstå alltså varför de vinner på vänsterpolitik eller på feminism och sådär. För om man inte gör det, så då känner de sig bara som förlorare. Så det finns faktiskt ganska mycket logik i det resonemanget, tycker jag.
Ja, men det ska bli intressant att se vad som händer här. Och vi kommer ju såklart fortsätta bevaka liksom LO-kongressen och allting här. Men,
kan du tippa, hur tror du att det går? Eller är det för tidigt?
Alltså det är för tidigt. Sen så har jag pratat med, några av dem jag pratat med ville betta med mig. Och var så betta med typ öl och liksom om vem som tar hem det och sånt där. Det finns ju några andra namn som också nämns i den här mixen. Men här är konflikten som tydligast mellan dem liksom. Om det ska vara den här förvaltaren eller om det ska vara den som försöker liksom leda det åt ett annat håll eller bli lite mer eldigare, som LO har känt och liksom varit kända för förut.
Jag kan känna att eftersom att S inte är så eldiga, kanske det är nice om någon är lite eldig.
Det kanske
nowadays
skulle påverka S att bli lite roligare.
Ja,
kanske, men det är också det att just att S vill fortfarande, de är jättenoga med att de vill ses som synonymt med arbetarrörelsen. De vill inte att LO ska sticka ut för mycket. De vill att LO ska egentligen sitta i baksätet. För att de ska kunna ses som de största representanterna för det. Alltså, tidigare har man alltid sett det som två ben. Mm. Men nu vill de att de ska stå liksom bakåt för att äsk, och framförallt Magdalena Andersson ska kunna synas mer.
Mm.
Alltså, Magdalena Andersson ser ju mindre radikal ut om Johan Lindholm skulle liksom kräva jätteoffensiv reformpolitik.
Mm.
Jag tror inte att det där, jag tror att det är total missbedömning faktiskt.
Uh-huh.
Jag tänker bara på en sån grej när så Annika Strandhäll gick ut där och lanserade 6 timmars arbetsdag eller kort arbetstid. Och så pratade vi om det om några veckor. Alltså det var så intressant. Och jag tror att då tyckte jag verkligen att här håller man på att fånga upp en ny rörelse.
Verkligen.
Man började liksom, det kom från olika håll, från olika typer av politiska rörelser folk började prata om där. Och nu är vi tillbaka i det här gamla träsket med SD och alltihopa. Det är också superviktigt. Men jag tror att det där är ett misstag. Jag tror att man kan vinna valet bara på att vara emot SD och vara lite mer regeringsfärg och sådär. Och man ser ju det nu också. Nu börjar ju högern knappa in. Man måste skapa nya konflikter. Och då tror jag, jag vet inte vilken ordförande som kommer vara bäst på att göra det. Men jag tror absolut att S också skulle gynnas av en LO-boss som var stridbar.
Mm. Och som, jag menar, en funktion hade kunnat vara att de faktiskt flyttade stolpar åt S. Alltså att S slapp ha de här jättemånga liksom, långa diskussionerna i sitt egna parti om det. Om LO kunde hjälpa till och pusha det från det hållet. Men också att de kan ju vara ännu mer attackhund på SD om man vill det. Alltså,
ja, men är det att man är orolig för att stöta bort alltså medlemmar som röstar på SD genom att inte vara för mycket attackhund? Är det så man tänker?
Alltså man är rädd för att bli för radikal. För att LO, när LO har fått inflytande varenda gång de senaste typ 60 åren, när LO har fått ett kraftigt inflytande över S, har man alltid gjort en jättestark vänstersväng som partitoppen och liksom kanslihuset har sen sett som ett misstag med liksom, när man tittar i backspegeln. Så att man är rädd för att LOs inflytande leder till en för radikal och därför inte lika populär politik.
Det är intressant.
Ja, vi följer det. Det var den här artikeln. Nu får någon av er ta vid. Annie kanske, vad har du läst? Vad ska vi prata om?
Jag har läst om soft girls. Lite
mjuka
olika
tjejer.
Mjuka tjejer, känns fräscht. Nej, men lite olika texter i DN och Svenska Dagbladet. Det är inte en ny diskussion, men det kändes som att The Spark den här gången var Katrin Kelos Marsall i DN på ekonomisidan. Och hennes tes var väl typ att så här, ja, men kulturellt har det hänt jättemycket för jämställdheten, men ekonomiskt något som match, och att det är en jättestor risk när kvinnor inte vill jobba typ, för att då kommer de inte tjäna lika mycket pengar och inte vara ekonomiskt självständiga från sina män då, om man är i ett heteroförhållande. Och jag brukar hålla med henne om allt, och hon har ju absolut en poäng, men grejen som hon gör tycker jag är att hon typ blandar ihop någon sorts strävan efter lite mer lugn i livet och lite goa grejer på tal om, typ jobba lite mindre kanske. Det tycker jag att hon sätter liksom likhetstecken mellan det då och att så här, inte tjäna egna pengar, och det tycker jag var lite grovt. Men sen skriver hon också en 20 år gammal tjejtidning om bantning, och att göra män nöjda i sängen känns idag lika främmande som en reklamaffisch från 50-talet med en kedjerökande hemmafru i en trädgård besprutad med DDT. Typ som att kulturellt har hänt jättemycket. Jag var så här, har det verkligen det? Alltså vi ser väl bantningstips varenda dag typ. Alltså, så här,
och Sempik-diskussionerna och
ja,
liksom.
Ja, så jag var liksom så, men så mycket har det nog inte hänt där, men nej, och sen så skrev Essie Klingberg också Svenska Dagbladet, och hon var väl också inne på att så här, men det är typ problematiskt med den här trenden med soft girls. Kanske också ska förklara vad soft girls är.
Vad är en mjuk tjej?
Nej, men precis, det är väl typ en så här trend att kanske inte brinna för att jobba, att och också lite uppdelningar, alltså lite så tradwives med hemmafruideal, men också att ja, men kanske mest i svensk debatt kanske det varit det här att man har influencers som typ livear hemmafru, men också då tjänar jättemycket pengar som ja, men typ på reklamsamarbeten när de gör sin liksom, sitt liveande av hemmafru-livet.
Men liksom lite mer då liberal, säg att så om tradwife-trenden är mycket, lite mer konservativ, då är den här lite mer liksom allmänbojlig.
Exakt.
Till det. Den behöver inte vara lika
ja, liksom, men också typ helt ouppnåelig att så här, man ska så typ klart vara hemma hela dagen och typ bädda sängen och köpa färska snittblommor, men också typ tjäna jättemycket pengar, så den är ju helt jättetappad. Men
jätteroligt.
Ja, och jag är så här, alltså bakgrunden är så här att men kvinnor har ju inte liksom alltid haft en sån här stor roll på arbetsmarknaden, och nu har vi kämpat för det, och klart man ska vara liksom glad för det. Alltså jag älskar att jobba och sådär, men jag tycker att även om man har liksom sett den här kampen och sådär och gillar att jobba, så kanske man också typ kan få vara lite trött på livet. Det är väl typ så.
Ja, verkligen. Mm. Och så, låt en kvinna vila.
Ja, exakt. Men för det som Katrin då skrev som, hon döpte det till en programförklaring. Jag ska bara se, jag har skrivit mycket basar. Mm.
Jag tycker det är jätteintressant med liksom softcore-grejen, för att man ser det här, alltså, som vanligt med såna här trender så är det ju så att det är ju egentligen inte en trend i att folk gör det. Det är en trend i att liksom vissa gör content på det.
Ja.
Det är ju aldrig så stort utbrett samhällsfenomen.
Ja, det är en kultur och SVT Kultur skriver texter om det. Ja, men alltså, det som hon då, hon tog något citat från en, vad hon tyckte var en softgirl på TikTok, som hon beskrev då som en programförklaring för softgirl. Så då var det, jag vill inte jobba hårt, jag vill leva mitt liv långsamt, ligga på en bädd av mossa med min älskare och njuta av att bara existera. Jag vill läsa böcker, skapa konst och älska människorna i mitt liv. Jag bara, låter väl toppen.
Men de ser ju det som ett hot. Alltså här ser de ju det som ett hot mot liksom jobb, tillväxt, liksom vad du förväntas göra.
Ja. Ja, men så här, och jag tycker verkligen inte att kvinnor ska bli hemmafruar. Jag är jätteirriterad på det idealet, så här, att det är liksom romantiserat, liksom, utan att man tänker på konsekvenser om det handlar om, alltså verkligen så, jag ska inte jobba, jag ska vara hemma och vara beroende av min man. Men jag tror inte att de här kvinnorna typ gör det. Alltså de vill bara läsa lite fler böcker, typ, alltså äta god mat.
Men jag tror att det här är ju någon slags reaktion på en väldigt materialistisk kultur.
Gud, ja.
Där vi hela tiden producerar mer, men folk mår inte bra liksom.
Mm.
Och att när man då känner inget hopp om att politiken kan förbättras, att vi kan få bättre arbetsvillkor, vi kan jobba mindre, vi kanske kan få det här liksom ligga på en mossbädd med sin älskare och fortfarande ha ett jobb liksom, att man kan jobba lite mindre så där.
Ja.
När man inte känner att det står på agendan, då tror jag att det här blir någon slags missriktad alltså jag skriver under på jättemycket av det här. Jag tror att det finns i vår generation ganska mycket av det här, att man vill ha någonting annat.
Ja, alltså Gen Z är ju verkligen så. Ofta får man ju höra att de är lata och att de inte vill jada, jobba och sådär. Men jag tror bara att de känner att det är så jävla mycket hela tiden och att man inte orkar jobba skitmycket, alltså ha liksom inbokade dagar hela tiden. Man kanske vill typ ta det lite lugnt. Sen så förstår jag vad Katrin, hon är ju verkligen så jätte, alltså hon vill ju påminna folk om att såhär, glöm inte bort att såhär, ni kan inte vara beroende av era män. Det är väl super rimligt. Och sen skriver också Greta Schult på DN Kultur. Hon skrev någon text om det här för typ 6 år sedan. Där hon typ så hyllade lite grann det här att man får vara lite konservativ. Det är jättehärligt. Och sen så, nu tyckte hon att folk hade missuppfattat. Sen skrev hon typ en likadan text. Så jag fattade inte riktigt. Men hon menade då att idag är det konservativt att se på nedläsa en roman istället för att kolla på Melodifestivalen. Är det till och med konservativt att skaffa barn? Då kände jag så här, men gud, vilken värld lever du i?
Ja, nej, det där hörni, alltså det där är ju såklart, det där är bara så offerkofta fast i huden,
ja,
grejen.
Ja, jättekonstigt. Liksom, men... Och så här, jag tycker att, jag vet inte, det känns bara som att, lite hårt kanske att säga att de som typ vill skapa lite konst och läsa böcker bidrar till ojämställdhet. För att om man ska vara krass så tror inte jag att det är det som styr. Och sen så nämner ingen av de här att det inte är så himla lätt för kvinnorna att bara typ jobba mer, tjäna mer pengar. De liksom föder barn, fortfarande så tar de jättemycket större ansvar för hushållsarbete, barnuppfostran, liksom projektledning. Så att,
men också säger det här till kvinnorna som jobbar i typ vården, som jobbar, alltså som får så här, som bär samhället i det. Det här är ju,
ja.
Det, och jag menar inte att avfärda det som någon form av liksom bara lyxdiskussion på det sättet. Det är inte det, utan alltså, jag håller med dig Henrik om att det blir såna här reaktioner hela tiden. Det här är ju samma som när liksom någon Baker McKenzie-konsult vill flytta till Tyresö och börja liksom yoga kollektiv. Alltså så, det är samma reaktion.
Ja.
Eller så, gå barfota i Bali. Liksom. Men det handlar om är ju att det är ju, så för de som har jättemycket pengar, då är det här en flykt.
Mm.
Då är det samma egentligen som typ turism. Alltså åka någon annanstans, glömma bort att man är liksom, alltså antingen då slippa problem som är fast knutna till något plats eller till något ställe eller något sånt där. Eller, alltså en hel del känner jag ibland av det här, att det är en liksom underliggande reaktion är att vissa av dem fattar att så, det jag gör och producerar är värdelöst.
Ja, alltså
exakt att,
så.
Att de själva känner typ, jag är en parasit.
Ja.
Alltså, för att det finns ju en sån take om det här med att det är så många som på högsta nivå i liksom, tjänstemannasamhället i framförallt USA plötsligt börjar må extremt dåligt utan att det finns några liksom, fysiska åkommor. Ett sånt var ju Havanna-syndromet. Alltså när ambassadanställda runt om i hela världen och även i liksom, amerikanska liksom, intelligence services underrättelsetjänster. Först så sa ju några så här, jag hör ett ringande i mitt huvud. Och då var det jättemånga som bara, jag hör det där också. Jag mår jättedåligt över det. Och det fanns aldrig någonting.
Nej.
Det var bara att de mådde liksom as dåligt över vilka de var, vad de gjorde.
Ja, men man tappar liksom kopplingen. Men jag tror, för mig är det så här, du var inne på att, så här, att det är en lyxdebatt och på ett sätt så är det lite grann så kan jag tycka. Men det viktiga tycker jag är att man, alltså fokuset blir lite fel, för att jag tycker det centrala här är ju varför är jämställdhet så jävla ute? Alltså typ varken unga kvinnor eller unga män bryr sig ju så mycket om jämställdhet just nu. Alltså vi är inte i en sån våg. Och kollar man på typ 2014 där sen med Fia och Gudrun Schyman och så, då var det ju verkligen så. Alltså folk kämpade verkligen för kvinnors rättigheter och sådär. Och nu är det typ töntigt. Alltså, ett exempel som jag tror det var Essie Klingberg som lyfte det var så här, ja, men Moa Wallin sitter där i sin podd och säger att det är pinsamt med systerskap. Det hade liksom inte hänt 2014, men nu är det så. Alltså, jag tänker att det är det man ska fokusera på. Alltså, varför bryr sig inte kvinnor om kvinnors rättigheter? Och sen det som Greta skriver, det här tycker jag är verkligen helt galet. Hon skrev... Det låter inte frigjort, det låter sorgligt. Den ensamstående girlbossen som ständigt jobbar över för att ha ett fuck-off-kapital på banken och som tillbringar kvällarna med sin satisfier. Är det verkligen ett hållbart kvinnoideal? Åh, då kände jag, alltså, you do you. Alltså, eller?
Nej,
så jag tycker man ska väl kanske generellt vara försiktig med att så här, bestämma vad som är ett alltså, korrekt kvinnoideal. Men jag tycker man ska grotta mer i så här, varför är inte jämställdhet viktigt? Det är ju jätteoroväckande. Och sen att alla bara kanske borde jobba lite mindre. Ska vi landa i det?
Exakt.
Jag är tillbaka till det här med politiken. Att det blir ju också en väldigt, som du säger, en privilegierad debatt. För att det är inte alla som har möjligheten att bli en
verkligen.
Tradwife. Sådär.
Det är inte alla som tänker på sitt liv på det sättet genom liksom en lins heller.
Nej,
liksom.
Verkligen.
Nej, exakt. Så att det är väl någon slags... övre medelklassreaktion kanske på ett ganska fattigt samhälle där man strävar efter framgång och sådär. Men jag tror att mycket av det här kan faktiskt rättas till med politik, helt enkelt.
Vilken fiffig lösning.
Nej, men det är ju det. Nej, men jag ser det verkligen som ett symptom på ett samhälle som har avpolitiserats. Människor känner sig tomma. Man känner, men är det här liksom sträva efter framgång, pengar, allt som finns? Och sen så här, nej, men då blir jag tradwife, för det är klart att det inte är så.
Det är ju också det är ju en jättelätt kollektiv identitet att ansluta sig till också. Allt du behöver göra är att köpa en lång klänning och typ göra kakor från grunden.
Man känner ju, det är ju det här lämna ekorrhjulet. Ja. Det är ju det. Och det förut flyttade folk till kollektiv och liksom odlade morötter istället. Och nu gör folk det här.
Jag får dock, alltså jag rå
Eller
panik
folk.
När
det är
jag...
Det är väldigt få som gör detta.
Ja, men jag får verkligen typ rå panik när jag ser typ Anna Björklund liksom, till exempel, som liksom... har beskrivit att hon kände att hon blev kvinna eller blev sig själv typ när hon fick 3 barn och blev typ hemmafru. Fast hon är ju heller inte det, för hon skriver ju böcker och gör poddar och skriver texter. Så här. Så det blir ju bara att hitta på liv, vilket är typ också alla influencers grej att ha ett låtsas liv. Så jag tror jag är mer oroad för att folk liksom har ett ideal som typ inte går att uppnå.
Nej,
och blir bara ännu mer typ deprimerade och tomma.
Och de som försöker göra det så här på riktigt, alltså de som faktiskt gör så här, då misslyckas det ju alltid.
Ja.
Alltså det handlar ju inte om det. Återigen, det är den här gamla grejen som man säger att it's never about the thing, it's about the discussion about the thing.
Ja, verkligen.
Alltså det handlar inte om det som händer, det handlar bara om diskussionen om det som man då tror händer.
Ja, sen en sista grej jag kan säga att ja, men typ det här med att, som Essie tog upp, att Moa Wallin säger att det är pinsamt systerskap, det är ju en sån himla traditionell grej som kvinnor kanske gör det för att typ bli omtyckta hos männen. Så det känns ju som en, det är ju en riktig backlash tycker jag att man sitter och säger det i en podd där ändå ganska många lyssnar. Så jag tycker man får kanske fokusera på alltså, varför är jämställdhet ute? Det känns ju centralt.
Ja, men jag undrar om de här influencers, om det inte är ganska många män som tittar också och bara, varför är min fru inte så där?
Tror du det?
Absolut. Det tror jag. Det tror jag verkligen.
Nej, men, det tror jag absolut. Och ett sånt tecken på det är att en av de största sådana OnlyFans, brittiska OnlyFans-modellerna som gjorde ASMR-content först, som sen blev OnlyFans-modell. Hon har ju nu svängt till Tradwife-grejen, men har exakt samma publik.
Men det är så deras så bild av att det är typ något så här, någon maid som de ska... Okay.
Men det är ju också en del av... Det är ju en fetish. Alltså, Tradwife-grejen är absolut en fetish i det. Liksom. För att det som det blir då är att de har ju kvar det gamla innehållet. Ja. Och sen har hon blivit den här
Tradwife. Gamla fina världen och exakt. Allt det nya härliga.
Exakt.
Det är en sjuk liksom, motsägelse att ja. Vara på OnlyFans och Tradwife.
Ja, alltså, verkligen.
Det är kanske inte supertraditionellt just den biten.
Jag märker ju mycket att på typ Twitter och så får jag ganska många typ så här, lite sexuellt frustrerade män som bara, åh, du som typ ser bra ut också för du vänster. Vad jobbigt. Alltså blir de så arga. Det kunde varit så bra om det
varför
var höger.
Varför får jag aldrig det där?
vill du ha det där?
Du som är så snygg.
Exakt.
Gud, det lär som att jag skröt. Obst, det här händer inte jätteofta.
Fast nej, men det är ju bara att du får ju massa vidrigt sexuellt, alltså så sexualiserat.
Mycket konstiga saker.
Så att det är noll konstigt, det får man inte på samma sätt. Henrik, vad ska jag prata om?
Ja,
har du läst?
Jag har läst, jag tyckte den var väldigt fyndig.
Fyndig kanske är lite fel ord i sammanhanget.
Ja, eller? Det är sant. Men den var,
jag förstår vad du menar.
Den var träffsäker, ja. Så kan man säga. Och det är Theodor Stig Matt som har skrivit i Dagens ETC om högerns Jan Myrdal-ögonblick. När han har gått igenom alla borgerliga ledarsidors, inte alla kanske, men jag tror att det är Svenskan, DN och Göteborgsposten. Deras ledartexter om Gaza.
Deras Myrdal-moment istället för Jimmy-moment.
Ja, men Jan Myrdal gjorde ju...
Rest in peace. Jag ska.
Rest in peace. Han har gjort mycket som är intressant såklart. Men han har ju också gjort sig känd för att ha försvarat väldigt mycket av de här gamla kommunistdiktaturerna och de övergrepp som har skett där. Och det blir ju liksom någonting som hänger med hans eftermäle så att säga. Och då så skriver man i den här artikeln om att det här är liksom högerns Jan Myrdal moment när man på alla sätt man kan försöker ursäkta massakrar och eller liksom, jag menar, krigsbrott i princip. Och att ja, jag tyckte det var en intressant text. Har ni andra läst den också?
Läste den. Ja. Tyckte den var jättebra och det känns som en smart grepp som man bara tack för att någon orkade göra det här. För det är ju lite pussel att lägga. Liksom.
Det är ju judo. Alltså det är ju att använda motståndarens storlek mot dem.
Ja, men precis.
Den grejen.
Men också tyckte det bästa... Det
också säger det här, ni har blivit det ni hatade.
Ja, exakt. För att jag tyckte det var så fint. Han skrev det någonstans att så här, alltså högern kan liksom inte förstå att det här landet de är så fascinerade av att de gör fel. Det var som att, ja, men typ som att ens gulliga katt skulle gå liksom och döda fina fåglar. Man bara, inte min katt.
Nej, verkligen. Som när vår kollega Kristoffer Östlund Jonssons när han passade Coco, en jättegullig kontorshund som på några sekunder slet sönder en katt som råkade ta sig in i en lägenhet. Ja. Alltså det var så, nej men inte Coco.
Nej, men den där hunden har ju mördat underbar. Massa katter.
Japp, men det är en underbar jycke.
Men jag kan på ett sätt förstå det. Jag har varit i Israel, Palestina ganska många gånger och sådär, och de första gångerna jag var där, då kände man också så här, men Israel är en demokrati. Men just, alltså, egentligen det där, inte skulle de göra så här.
Ja.
Och sen har jag ändå varit där och liksom arbetat och sett saker som görs mot palestinierna. Och man är så här, men herregud, det här är ju faktiskt sant. Och där tror jag att ganska många svenskar har liksom den här bilden av att det är en konflikt, det är lika goda kolsupar och sådär.
Mm.
Och att det krävs ganska mycket arbete och läsning och kanske vara på plats för att faktiskt förstå situationen som den är. Så att när jag ser de här, liksom, vad som förefaller vara krigsbrott helt enkelt, givet det, att jag har sett andra såna här liknande saker ske eller liksom hört folk berätta om det, så blir man inte helt förvånad. Men jag tror att om man inte har den förförståelsen så kan det nog vara svårt att acceptera att en demokrati gör på det här sättet. Liksom.
Jag tror också att, klart att man kan bli, eller man blev ju jätteförvånad över Israels svar, men det tog ju otroligt lång tid. Alltså inte ens nu så har det ju sjunkit in typ hos de här ledarsidorna. Och det känns som att de nästan ibland har så här gått omväg för att hitta ett argument som någon tycker håller. Alltså typ som Isabel Herdekamp skrev i DN om att ja, men ni pratar om folkmord, men militären agerar ju inte så. Man bara, okej, okay, och ditt argument för det är nej, men de säger att vi ska spränga. Och man bara, var ska de ta vägen då? Alltså det är sånt, alltså man slår liksom krok på sig själv för att typ legitimera sin åsikt.
Ja, men det jag gillar flera delar av det här. Jag tycker det är jätteintressant. Den första delen, det är ju att en del av det här, att de har så svårt att se på det här, är att då, i deras perspektiv finns det ingen maktfaktor i den här kampen emellan. Mm. Det finns inget storleksförhållande, det finns inget, alltså när man pratar om det så handlar det mycket mer om liksom den typ kulturella diskussionen, den existentiella diskussionen, än liksom vilka har mer makt, möjlighet, våld, liksom grejerna. Men och sen finns det också såklart den här fetischeringen av liksom de arga våldsamma arabmännen liksom, som har funnits på högersidan, att man liksom, den här demoniseringen av att palestinierna skulle vara blodtörstiga vildar som bara vill liksom, alla är judar illa alltid liksom. Men också alltså det här att de inte kan, att man inte kan ta in det, att man bara liksom missar det, det är också en del av att det ligger i högerpolitik och eller då Jan Myrdal liksom järnröta att ha hjältar. Att ha hjältar och idoler. Politiken baseras på att ha hjältar, förebilder, idoler som är liksom knutpunkterna. Men det funkar aldrig för att det är alltid de gör alltid något fel eller de ändrar sig eller så. Och då det här när ens liksom hjältar gör någonting fel, så blir det ett större krock om man vill liksom inte säga det. Jag försöker leva mitt liv verkligen mellan så no heroes no idols, typ gamla italienska antifascister som sa liksom att så fort man dyrkar någon, så fort man liksom hyllar upp någon i det, så har man gjort både sig själv och dem svagare.
Exakt.
Och så här är det med, typ med politiker och sånt också. Varenda gång någon försöker få en gotcha på mig med så, om den här sossen som har gjort något dåligt då, liksom, då, för det första så säger man då så här, men jag är inte sosse, för det andra jag kommer aldrig ha någon enskild sån person som en hjälte, för de kommer göra fel. De är kassa, det är inte det jag vill ha liksom.
Nej, men det tror jag är en viktig insikt, och det, alltså, man, delvis kan man ju också förstå den initiala reaktionen. Alltså det är ju en fruktansvärd attack av Hamas. Det är ju det värsta, gud, ja, som attacken på judar sen förintelsen i princip.
Yep.
Så att det där, det är självklart att man att det är någonting som man liksom belyser och
tar med i
om,
det här.
Om man kan förstå att det blir viktigt för folk, och det måste man ju också synliggöra, gud, även, ja, när vi pratar om det nu så att säga. Men där tror jag att det finns, precis som du säger, att man en naivitet som det är väl framförallt det som jag tycker präglar deras liksom reaktion på det här, det är naivitet. Att de var ju kvar, nu har ju de börjat svänga och säga att men nu går Israel för långt. Men det här såg man ju redan första dagarna, att det kom uttalanden från Israels regering som nu används som bevis för att Israel begår folkmord i en rättegång i Haag. Liksom. Och att det var väldigt många som var ute och varnade, och experter som sa att det här svaret på den här terrorattacken, det här är inte inom internationell rätt och sådär.
Det ni väntar på har redan hänt.
Mm. Och det är inte så komplicerat faktiskt att säga att båda de här sakerna är fel. Mm. Men och det är väl det man missar det här, att man, det blir väldigt ensidigt. Och jag tror man saknar kanske också en förförståelse, ja, av de brott som redan har begåtts.
En del var ju också bara helt okej med det. Alltså på samma sätt som Jan Myrdal var helt okej med flera av de här övergreppen. Och liksom, alltså, men sen så han sa det ju till slut i alla fall att han var okej med det. Men jag menar, de som håller stenhårt fast i det nu, då måste man tänka att de gör likadant. Då tycker de att det är okej.
Men det finns ju också, jag ska släppa in det snart här. Jag blir väldigt engagerad, för jag tycker också att det finns någon typ av avhumanisering i det här som jag tycker, gud, ja, är väldigt otäckt. Det gör mig faktiskt uppriktigt ledsen att man, jag tror inte att den svenska regeringen fortfarande har gjort ett uttalande om svenskarna i Gaza.
Nej.
Och att men det är otroligt att de
tysta alltså, kring det, och även om alltså, det indragna stödet till UNRWA, alltså, de, alltså, till slut så tar de upp det igen efter jättelång tid, men de har heller typ inte sagt det var ett misstag eller,
gud, nej.
Alltså, det har varit helt tyst, och precis som du säger om de döda barnen, och så, jag vet inte om Tero tog upp det i sin text, men på Svenska Dagbladets ledarsida så skrev ju också Magnus Ranstorp, terrorforskare och ofta oberoende,
cool
oberoende expert i SVT, som också var med när jag var med häromdagen, så jag satt där och typ kände mig som en infiltratör när han snackade med Mattias Svensson. Men i alla fall, han skrev ju också att så här, UNRWA ska stoppas, och alltså, han skrev typ rakt ut alltså, Israels anklagelser som att de vore fakta. Nämnde inte någonstans att det liksom inte finns några bevis. Han har inte pudlat kring det. Och han är ju en röst som väldigt ofta som sagt lyfts fram som en så här oberoende expert. Och så kommer han med ett påstående där han verkligen skriver att ja, men UNRWA ska läggas ner för de har kopplingar till Hamas och de har gjort tunnlar här och där. Men bara allt det här är liksom sånt som inte har gått att bevisa. Så det är jättegrovt. Och det är också liksom en av de största ledarsidorna som låter det här komma till tals.
Och nu sitter han i Sidas styrelse.
Ja, som slaktat men, varenda litet bistånd.
Men det är verkligen ett Jan Myrdal-moment också i den här otroliga dubbelmoralen. Jag var inne i en diskussion med en av Elisabeth Svantessons presssekreterare.
Också som, cool guys.
Som tyckte att det var fel att alla medier använde siffran 13 000 döda barn i Gaza som kommer från FN, men de förlitar sig på hälsomyndigheten i Gaza som är, styrs av Hamas så att säga. Men det är den som, men han var oerhört kritisk till att media rapporterade det här. Samtidigt så deras regering har drog in stödet till UNRWA utan några som helst bevis.
Verkligen.
Så att det är ju liksom, det är en otrolig dubbelmoral, och att det är som att man verkligen anstränger sig för att rättfärdiga det här till vilket pris som helst.
Men dubbelmoral spelar inte heller någon roll längre. Alltså hyckleri spelar ingen roll. Utpekandet av hyckleri spelar ingen roll. Dubbelmoral spelar ingen roll. Det har tappat all politisk kraft. Det finns ingenting att säga i den grejen. Däremot, jag tror att den här, alltså som Stig Mats skriver, alltså att den vägen i liksom kritiken, eller om man ska säga, är mycket bättre. Alltså att säga att de har blivit det de hatade, helt enkelt.
Men då går de i taket. Det har du också märkt, Henrik, när du har skrivit om Mattias Svensson på SvD till exempel.
Jag gillar ju det här greppet när man använder deras egna argument emot dem, så att säga. Ja.
Det tycker jag också.
Det funkar ganska många. Romina Pormoktari till exempel.
Ja, men, och jag brukar ju säga det nu till så gnällhögen på Twitter som är så, hur kan du skriva om det här, bla bla bla. Då säger jag bara så, det här låter som liksom woke 2014, liksom Twitter-dårar. Och liksom bara säga att de gnäller så förbannat.
Ja.
Men det finns en intressant sak här som jag tror att många skulle kunna lära sig av, att det här blir väldigt mycket en konflikt och sådär. Någonting som förändrade mycket hur jag tänkte kring den här konflikten var att jag träffade Human Rights Watch på deras kontor i Västbanken. Och att då sa en av deras jurister då att den här konflikten är den här situationen är jätteenkel. Man vill att det här ska vara väldigt, väldigt svårt. På båda sidor egentligen. Man vill prata om historia och religion och allt sånt där. För att det gynnar den egna saken. Alltså att om man vill ha... Ja, men det gynnar liksom om man vill ha hela landet. Om man har en väldigt fundamentalistisk syn på det här. Då vill man grumla alltihopa. Men han sa, den internationella rätten är ganska klar. Den är klar och tydlig. Vad som gäller. Så att man vill få det svårare än vad det är. Och att lite så gäller ju den här situationen också. Att... enligt internationell rätt, det är ganska enkelt. Hamas attack, det är ett krigsbrott. Men det verkar det som sker nu också vara i Gaza.
Ja, jag håller med. Jag tycker det här kommer nog gå till historien som alltså något otroligt dåligt, pinsamt, alltså skamligt på alla sätt, hur tyst framförallt regeringen har varit kring allt som har hänt.
Men det jag tycker, jag håller helt med, och vi ska runda av nu också för att vi tycker om att prata.
För babbliga.
Nej, men det är underbart. Det är vårt jobb. Men Men det som jag tycker är intressant är att det verkar lite som att regeringen tycker att det är mer okej att liksom lufta kritik mot Israel när man gör det på bredare front, typ EU, lite i FN och sånt. Och som att den inhemska politiska debatten, liksom vår nationella debatt, inte tillåter det ur deras perspektiv. Alltså här är högen för låst, här är högen för liksom hårt hållen i det. Så att jag tycker att liksom, det ser ut som att UD agerar kraftigare liksom utanför landet än i landet, för att här vågar man inte säga som sak. Här kan man inte göra det till sin egen publik. Med de orden så avslutar vi veckans Tyckpressen och vi är tillbaka redan nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har extremhögern byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på etc.se.